Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Men vadå, hur kan den personen vara rasist? Den gör ju så himla mycket.
Exakt.
För de här stackars människorna, ja, som bor där borta.
Ja.
Som du säger, om kapten Klänning kunde bete sig så. Alla visar inte alla deras riktiga sidor. Många kör ju på en front. Jag är så här utåt.
Ja.
Men för de som känner mig på riktigt så är jag en douche. Alltså lite så.
Välkomna till Checkpoint, avsnitt 4!
Välkomna, välkomna.
We are back. Vi förberedde ju lite vad vi skulle prata om idag. Mer om oss själva, vi ska prata om vita styrelser, rasism på jobbet och vita Rosa Parks. Såg du det här, Brandon?
När det kommer till vita...
Rosa Parks, ja.
Nej, men jag förstod lite grann vad det handlar om. Och det är väl ett så här återkommande... samtal hela tiden om hur vissa kan hijacka vissa samtal eller vissa initiativ och försöka ompaketera det till att det blir deras egna initiativ eller deras egna awakeness på något sätt.
Ja, men eller så tycker jag att det är intressant de som bara, ja, men det, alltså jag känner ju mig som Martin Luther King. Alltså det är liksom samma grej. Man bara, alltså du är vit. Jag vet inte riktigt varför du jämför din kamp med... Ja, det är jättevanligt. Det är väldigt vanligt.
Då har du ju slagit över lite.
Eller, ju
alltså
det
kanske välmenat, men då har du gått över till något...
Precis.
Fast även om det är välmenat känner jag så här att som vit så vet man inte hur det är att vara i minoritet överhuvudtaget. Speciellt när man tillhör majoriteten. Och att ta en person som typ Rosa Parks, som är en medborgaraktivist, och också satte igång en stor del av medborgarrörelsen, och ta hennes kamp och känna så här, fast jag känner mig också som en vit Rosa Parks. Fast man inte har upplevt Jim Crow-lagen, apartheid och så vidare, eller rasism överhuvudtaget. Hur förstår man då den kampen Rosa Parks och andra svarta gick igenom?
Det som har hänt är då att en väldigt känd offentlig person som är feminist och en vit kvinna som kämpar för många olika saker, fick i en kommentar på Instagram att åh, du är så bra, du är som en vit Rosa Parks.
Wow. Den som lade den kommentaren, fick den lite...
Det var anonymiserat, det som jag såg. Så jag kunde inte följa tråden. Men det är ju intressant att de, så fort vi, eller svarta eller liksom icke-vita, får en förebild eller någon som kämpar för någonting, så blir det precis som du sa, att det känns som att man vill hijacka det. Och föra in det. Det känns ju som att narrativet idag, till exempel, om Martin Luther King, är ju så himla... positivt, och han var en sån förebild, och man har verkligen nästan, men han har ju en halo över sig, medans narrativet då och det han och hans, alltså hela rörelsen, fick utstå var ju absolut inte det. Det är som att man har liksom suddat bort all den skit som de egentligen gick igenom, och hur samhället i stort och hur media pratade om honom då.
Mm.
Och idag är man liksom, ja nej men, och fantastisk.
Mm.
Oh, vad han gjorde för oss. Och bara,
ja,
fast nu passar det.
Ja.
Mm. Nu när han och massa andra har dött för den här kampen.
Mm. Mm.
Det jag slår så också ibland, att jag tror inte, jag vet inte om det var så att det var när hon väl gjorde den här ställningstagandet på det kända händelsen där med, på bussen och så.
Ja.
Att det var det som hon var, att hon ville där och då var, visa någon slags kamp. Hon ville bara vara ta
exakt
plats. Alltså, förstår man, att man måste ändå visa respekten. Att det var ingen så här, nu tar jag ett aktivt medvetet val kring att göra. Det var nog sånare, tror jag, att det var, nej men nu räcker det.
Exakt.
Förstår man, det var inget så här en hypad grej för att alltså, få något slags uppmärksamhet.
Ja men precis,
ja, men precis. Alltså, för att uppmärksamhet eller vad det var. Det var bara en jävla trött, alltså människa som var väldigt trött på den situationen de var i och så nu räcker det.
Mm.
Och att sen ta det och säga, åh, du verkar vara som den här väldigt kända människors, det tycker jag är lite så här respektlös. Att inte respektera själva händelsen och den människors dåvarande situation. Och så att okay, jag kan stötta det, jag kan förstå det på något sätt och så. Men jag ska inte gå in och försöka ta över det och försöka få det till att de händelser som är idag liknar det som var då. Det är helt...
Nej men jag har jättebra poäng också att vissa ställningstaganden kan man ju undra, okej, men vad får det egentligen, eller vad kan det få för konsekvenser? Jag kan också känna att mycket av narrativet här hemma hos oss är många starka, modiga personer som tar ställning till olika saker, framförallt via sociala medier.
Mm.
Och vi ska inte förminska att många får utstå extremt mycket näthat och hot och sådana grejer, medans back then, eller även om vi tittar på andra länder, så sätter man faktiskt sitt liv i fara.
Så är det.
Det kan jag känna är där också, som du säger, den, alltså bristen på perspektivet eller respektlösheten att förstå att bara för att jag går ut och säger att kurvor är fine, be body positive, absolut, det är starkt och modigt och det är väldigt tufft för många, men det är inte som att man oftast liksom, ja, du sätter ju inte ditt liv i fara på samma sätt.
Nej, det gör man inte.
Och det tycker jag, det stämmer så jävla bra. Det tycker jag vi måste be de som, vissa som lyssnar, att ha någon slags spärr i vad du kan ta för och inte ta för dig.
Ja.
Att det någonstans måste det finnas en... Jag tänker att det går väl lite grann också i det här av vissa som tycker att, men varför skulle inte jag kunna använda N-ordet?
Ja.
och tycker att, men...
Don't get us
started. Så att det finns ingen, ibland... Ha en viss ödmjukhet och respekt för att allting är inte för att ta en diskussion kring eller ingå i. Stötta gärna, absolut. Det tycker jag är helt fantastiskt. Men det här som du berättar nu, Nicole, det känns som att det där är en person som absolut ingen självinsikt överhuvudtaget om vad, vad som är rätt agerande eller inte med sig så.
Det som är sjukt intressant nu är att något som verkligen har gått, alltså pendlat till att bli mycket, mycket bättre är ju till exempel då Guldbaggen. Och vi hade ju David här. David sitter ju då i juryn i år för Guldbaggen, vilket är otroligt stort. Men också den, hur många olika perspektiv som faktiskt sitter i den juryn i år. Och det är ju också där någonstans när man vill se förändring. Att det handlar inte bara om att ha perspektiven och mångfalden längst ner. Då är vi ju, då är det ju liksom Egypten, låt oss bygga era pyramider.
Där sa du någonting.
Det är det är.
Att David är med, fantastisk. Då tänker jag också att undra hur länge han kommer få vara med. Och jag skulle nästan typ rekommendera honom att han ska ha en bestående plats. Eller någon annan. Så att det verkar inte bli någon engångsgrej. Och sen, ja, det är intressant. Jag kommer se fram emot att följa. Och hur han ser hur deras ställningstagande eller insats kommer bena ut i. Alltså man kan se hur de tänker långsiktigt kring det där.
Men det resonerar i så här, räcker det med att vi får vara med i juryn med våra perspektiv? Är det inte dags att man släpper in oss i typ styrelsen, högre positioner, för att vi får vara med, till exempel det här företaget och som har den här prisutdelningen? Fine, om vi är med i juryn. Det är bra. Det är one step åt rätt riktning. Men om styrelsen är helt vit, det är ju inte riktig inkludering. Utan då har man nöjt sig med att okej, en gång om året kommer ni in och ni får nominera lite personer och de vinner ett pris. Och då kommer folk också tro att vi är jätteinkluderande och representativa. Exakt. Men egentligen så är vi inte det. Mm. Och då är det så här, när, är det inte dags att de släpper in oss på riktigt, in i styrelsen, få bra positioner, maktpositioner och göra förändring inifrån. Exakt. På riktigt.
Exakt.
Det jag förstod också, med, jag håller med, det jag förstod av det David berättade lite grann också, det var ju det här att han fick ju ett samtal utifrån då, när de insåg vilken drivkraft han hade. Alltså han tog egna initiativ till saker och ting. Han öppnade upp sina egna, startade ett eget produktionsbolag och tog debatten där den hörde hemma i tv. Och alltså han stack ut.
Mm.
Och då tror jag nog att det var lite svårt för dem att inte ringa och fråga, du, skulle du kunna tänka dig att bidra och vara med? Så att jag tänker att han sparkade in dörren där.
Definitivt.
Men så säger, här är jag.
Det är en väldigt intressant effekt det här året. För det har jag pratat med andra vänner och branschkollegor som då är svarta. Att vilken skillnad det här året har gjort.
Mm. Mm.
Att någonstans kanske innan har man behövt sparka in dörrarna. Mm. Och helt plötsligt i somras så ringde ju telefonen stup i kvarten.
Mm.
Jag fick ju samtal om att vara med liksom på SVT dagen efter klockan 5 på morgonen. Jag bara, det var lite kort varsel kanske. Men, så att där,
och tacksam att vara med liksom. Hallå.
Nej, det var väl snarare att det blev i och med BLM att det blev så urgent att lyfta fram oss och verkligen lyssna på våra perspektiv. Men jag kan ju inte känna att det har hållit i sig med samma kraft eller samma brinnande urgency så här nu ett 100%. Halvår senare. Att det blev så otroligt viktigt där och då.
Mm.
Och det är många andra som har pratat och vittnat om det, hur de liksom fick hur mycket förfrågningar som helst.
Mm.
Men att man då också känner sig, man känner ju sig som en token, eller man blir ju frustrerad för att man har ju försökt att säga det här så länge och då ville ingen lyssna. Och nu när det är globala nyheter och folk marscherar, då, ja men nu lyssnar vi då. Så att det är väl också att är det en effekt av det här året? Jag tror inte det, för att han är ju helt fantastisk och så jäkla duktig.
100%.
Men det krävs ju så otroligt mycket mer av oss att ens få möjligheten. Jag behövde ju, när jag fick sitta i mina första jury, så var det ju alltid att en vit man rekommenderade mig. Då fick jag sitta i jury. Men på eget, liksom som mitt eget kvitto då, så var inte det tillräckligt. Men sen då, om vi pratar om att så här, okej, vi får komma in lite djupare i strukturerna. Jag har ju suttit i ledningsgrupper, sitter också i styrelse, det gör också du, Brandon. Men vad händer då? Det vill säga, antingen så vill man ju att vi stryker medhårs. Nu sitter vi där, nu har vi fått platsen. Tjush. Lite så.
Är det så ni upplever?
Det är mycket vad jag har upplevt, absolut. Att när jag väl lyfter de här sakerna, när jag väl lyfter problematiken både för mig själv och för andra, eller försöker att förändra strukturer på företaget för att vi ska bli mer inkluderande, så är det fortfarande väldigt, väldigt jobbigt. Det är ingenting som kan prioriteras här och nu. Det är någonting som, men det är väldigt mycket andra saker som måste lösas först. Så att då blir ju, då har ju jag aktivt ifrågasatt, men varför är jag här? För nu känner jag att jag är en token. Nu sitter jag bara här för att det ser bra ut. Men ni har ingen som helst, you have no intentions av att lyssna på vad jag faktiskt säger.
Och det tror jag också, det är jättebra tips för de som kanske lyssnar eller som funderar på att gå in i någon styrelseuppdrag eller sånt där, att var lite vaksamma kring att om du nu hamnar eller blir tillfrågad att ingå i någon styrelseuppdrag, att det är väl jättebra om man tittar på att man vill ha in lite mer personer som är rasifierade, svart, vad det nu kan vara. Men att så fort man kliver in och lägger märke till att varenda fråga som handlar om inkludering, så tittar alla på dig.
Ja.
En gång okej, okay, två gånger nah, så att det inte blir att du ska bära hela den här frågan själv. De måste ju själva, tror jag, känna att de kan absolut bidra kring hur man lyfter vissa frågor. Du själv ska inte behöva komma med alla och sen när det kommer till mångfald och inkludering eller vad de kan handla om.
Många är ju bekanta med Kapten Klänning. Som var en högt uppsatt polischef som utåt sett föreläste och utbildade om just feminism och hur liksom om mäns våld mot kvinnor. Det var det han liksom profilerade sig som. Det var ju uppslag i tidningar och det var liksom, men bakom kulisserna så köpte han sex av minderåriga tjejer och behandlade dem så illa så att det går inte att beskriva. Det här förekommer på samma sätt när vi pratar om just mångfald och inkludering. Att det finns personer som profilerar sig som jag är för mänskliga rättigheter och det är bilder med sjuka AIDS-barn och det är och du vet, och det är så mycket gott och jag är så god. Och det är liksom hela deras identitet är white savior. Men i vardagen så beter de sig på ett annat sätt. Och också att det är, ja men jag löser någonting där borta. Jag skickar pengar till sjuka barn.
Och jag har jättemånga fadderbarn.
Det är, alltså vi gjorde en insamling till att bygga den här skolan. Det är mycket sånt. Men in IRL så kommer de bete sig skit mot den här personen i kassan. Mot den här föräldern på dagis. Alltså, ja.
Där sa du någonting. Jättebra för de som inte förstår att
och jag bara,
men hur kan det här nej men alltså så här för de som är så här men vad då hur kan den personen vara rasist? Den gör ju så himla mycket för de här stackars människorna som bor där borta.
Ja.
Fast som du säger om Kapten Klänning kunde bete sig så. Alltså alla visar inte alla deras riktiga sidor.
Verkligen.
Och speciellt nu när man ska ha en front. Man ska, många kör ju på en front. Jag är så här utåt.
Ja.
Men för de som känner mig på riktigt så är jag en douche. Alltså lite så. Och en sak som jag kan riktigt störa mig på. Jag vet inte om jag ska säga det här. Men vi åker ofta till Kenya. Och när man ser de här organisationerna som jobbar där. Majoriteten är vita. Och det är samma när man kollar på till exempel de här skolorna som startas i andra delar av världen. Det kan vara utav stora organisationer. Majoriteten som jobbar där är också vita. Och man ser ända svarta när man kollar på vilka det är som jobbar för att hålla igång själva verksamheten. Ja. När man kollar på de som lagar mat och de som städar, de som faciliterar själva skolan då, och området. Och jag kommer ihåg att jag sa till min man så här, fast det finns ju jättemånga alltså, svarta i det här landet som skulle kunna driva frågan. Och kanske nå ut till invånarna på ett helt annat sätt. Varför är det bara vita? Speciellt på höga positioner. Och han bara, fast det har alltid varit så här. Och då känner jag så här, är det den här white savior-mentaliteten? Att man vill helst vara de som är, här får ni paketet och här får ni maten. Och här har ni fått den här fina skolan och det är vi som har faciliterat det. Men sen så går man till sina jättestora hus och sina specialbilar och man har sina chaufförer och ni vet, hela det. Fast de pengarna, alltså den feta villan, chauffören, bilen, whatever, you name it, kunde gå till så mycket annat om man skulle anställa lokala personer som också driver frågan, fast inte har så mycket pengar.
Verkligen.
Håller med, det är ett jättestort problem och jag tror att till och med väldigt många från kontinenten och de som berörs av de här insatserna på plats har också lyft det här på ett eller annat sätt den senaste tiden. Har man verkligen så här, börjat ifrågasätta vissa organisationers närvaro. Och det jag också ser, vilket också tror jag välkomnade, det är det här också att vissa länder börjar ha det som krav att ska ni ha närvaro här och jobba med vissa frågor, fine. Men då ska det vara också människor som är från områdena och det, jag tror till och med att det är i Sydafrika till exempel tror jag någonstans. I Sydafrika, där tror jag inte att du kan bedriva non-profit organization utan att ha med människorna från landet.
Ja, det är bra.
Det är jättebra.
Ja, det är jättebra. Men tar man tillbaka lite grann i Sverige så vet ju jag, och ni, det kan man gå in och bara titta på vissa organisationer som jobbar med, alltså ideella organisationer som är jävligt stora och jobbar väldigt mycket i vissa geografiska områden och ska stötta med det ena och andra och försöka fånga upp barn och unga och sånt där, som är inte så jättebra på att nå ut. Och de har inte tillräckligt med tillit.
Mm.
Och jag tror att det kan också ha lite grann med just hur man har satt upp en konstellation av människor som jobbar på organisationen, som kan också agera som budbärare kring vissa frågor som de organisationer jobbar med, men också styrelser som också kan också ge lite input kring hur man ska se över sitt sätt att kommunicera ut, vilka frågor man lyfter och vilka samarbeten man har i de här områdena. Det tror jag också är ett super, vad ska man säga, viktigt arbete att göra. Det går tillbaka till det där som du var inne på, där hur ledningen ser ut, styrelsen ser ut, för att många av de här organisationer gör jättebra jobb, men tyvärr har de inte förtroendet i vissa områden.
Nej,
för att man känner att så här, aha, de ska komma utifrån och försöka
rädda
oss eller försöka förstå vår situation, men när de egentligen inte gör det. Ja, men hur vet du det? Ja, men titta på hur det ser ut bara, personalen.
Mm.
Det har jag stött på ganska många gånger.
Mm.
Barn och unga som säger det.
Mm.
Och det tycker jag.
Tror ni inte att det är ett arv som är kvar efter kolonialismen?
Det tror jag nog.
För att någonstans kan jag vet många att så här, oftast handlar det om att man vill göra någonting gott.
Mm.
Man känner ett syfte att man vill förändra och man vill hjälpa människor.
Mm.
Så att någonstans vill jag inte heller förminska den drivkraften och det jobbet som många gör.
Mm.
Den organisation jag tycker väldigt mycket om, till exempel är Läkare utan gränser. Där man bidrar med sin kunskap och sin liksom. Men att man någonstans också romantiserar sitt sätt att göra gott på.
Mm.
Det är väl också lite det som White Savior-komplexet handlar om. Mm. Att man har en romantisk bild av hur det ska kännas och vara när man hjälper folk. För att det är det budskapet vi blev inmatade med från början. Medans jag kan känna att många glömmer att det finns så mycket du kan göra här. Som jag vill verkligen lyfta och hylla det här initiativet. Två tjejer som körde ortens nissar, tomtenissar nu.
Ja.
Så det är ett initiativ.
Vad var det?
Åh, otroligt. Ett initiativ på Instagram.
Mm.
Och två tjejer som skrev ut att det finns jättemånga barn i förorterna här till Stockholm som inte kommer få julklappar i år. Föräldrarna har inte råd. Så att de delvis bad om bidrag i form av, det kan vara pengar, men, eller från företag att bidra med klappar. Som de då kommer slå in och köra ut till varenda barn som har skrivit till dem och önskat sig någonting. Så de har suttit hela den här helgen. Alltså de har krigat och slagit in och kört liksom,
alltså,
dygnet runt och gett ut till alla liksom, närförorter i Stockholm. Såna grejer tror jag att folk glömmer. Att du kan hjälpa någon här och nu.
Exakt.
Det behöver inte vara att du måste hjälpa någon där borta.
Mm.
Eller att någonting går på autogiro från ditt konto till ett fadderbarn som du har fått en bild på. Alltså, lite den.
Tänk om alla företag skulle, istället för att ge ut julpresenter till anställda, hade valt då till exempel donera till de här tjejernas initiativ,
nissar,
ja. Eller andra stora initiativ som hjälper unga eller barn här i Sverige.
Ja, vilket erkännande de här tjejerna hade fått då, att de ändå bidrar till att uppmärksamma att vissa barn har inte samma förutsättning som alla andra i vårt rika land. Och att den här pandemin har också slagit jävligt hårt mot vissa målgrupper. Det är klart att det är tråkigt att alla kommer inte kunna fira jul på samma sätt och så, men det finns de som har blivit ännu mer hårt drabbade än andra.
Verkligen.
Och det tycker jag är fint om att de här tjejerna har snappat upp det, och jag hoppas verkligen att folk går in och ser och stöttar det verkligen.
Nej, men stor, jag vill verkligen ge en shoutout till ortens tomtenissar. Man hittar dem fortfarande på Instagram, och förhoppningsvis är det någonting som
återkommer.
Som återkommer. Jag hoppas att folk uppmärksammar och sprider det här. En annan grej som jag verkligen vill ge shoutout till, oj, det här såg jag igår. Det är en grym tjej som har gjort jultomtar.
Som
svarta
är svarta!
Ja. Oh, jag måste visa!
And different shades of Black Santa.
Det finns tre shades.
Ja.
Oh, också härifrån, eller?
Oh, härifrån.
Ja.
Och jag var så här... God damn it, you nailed it. Alltså,
alltså det okej, så det heter Santa understreck of understreck color understreck.
Wow.
Så man kan beställa tre, det finns tre shades av Black Santa som man kan ha som liksom pinad. Så jag vill
så jävla bra
shout out. Yeah. Och köp nice. Nu till snyggt. Nästa år.
Yeah.
Support your local black entrepreneur.
Du sa, Brandon, vårt land. Känner du som att Sverige är ditt land? Känner du dig svensk?
Absolut.
Ärligt?
Ja, jag måste...
Vad ärligt.
Andra går ut. Boom.
Nej, men så är det ju. Alltså, jag någonstans... så har det kanske inte alltid varit.
Mm.
Men jag tror att jag tänker så här att den enda som kan... tala om det för mig om jag är svensk eller inte svensk, det är jag själv.
Mm.
Om inte jag själv bottnar i det och identifierar varför, vad är det som gör att jag kan känna att jag är svensk.
Mm.
Om inte jag har kommit fram till det och är trygg med det, då kommer jag kanske få suga åt mig de här rösterna som säger du är inte svensk, du tillhör inte det här, du får inte det här jobbet på grund av att du ser ut som du gör. Jag vägrar att hamna där. Det är klart att jag kan inte kriga mot vissa saker och ting som fortfarande gör att jag kanske inte ska känna mig som svensk eller vad det kan vara. Men jag själv har landat i att det är jag själv som bestämmer om jag känner mig svensk eller inte svensk. Och just nu där jag befinner mig, absolut. Jag känner mig svensk, men jag känner mig som ugandier. Och det är jag själv som har landat i att jag vill känna så. Så att svara på din fråga, ja, jag gör det. Och stolt. Nu bollar jag tillbaka till er.
Men det som är så intressant är ju att det är för första gången i år som jag har fått frågan, vad identifierar du dig som? Jag är så van vid, har ni tänkt på det? Oftast är det ju andra som sätter the label
man blir tillsagd.
På dig.
Och det var det jag menar. Liksom.
Men det var första gången i våras som jag fick frågan. Och jag bara, oj, jag måste tänka. Jag vet faktiskt inte. Nej, men, och sen också att man är så van vid att förklara. Framförallt då för mig som också ja, men, delvis inte är vit. Men också att jag bodde utomlands så länge. Och behövde förklara hela tiden. Men det var nästan som att min svenskhet kom fram när jag bodde utomlands. Det var då jag började identifiera mig som svensk. Mm. Jag upplevde inte mig själv innan det som liksom nationell överhuvudtaget. Men helt plötsligt så bara köttbullar. Kungen han är skön.
Det är nationaldagen
ja,
idag.
Typ lite. Alltså, det var väldigt, då kom de här starka. Och jag tror någonstans att jag vet inte. Att det, jag insåg väl att det är en del av min identitet. Men lika mycket så är jag ju präglad av min finskhet. Och den, alltså min del som är väldigt ugandisk. Alltså allt det här att man är liksom en kombination. Och jag tror jag verkligen började tänka på det när någon frågade vilket språk tänker du på? Och det skiftar för mig.
Det är
beroende
samma här.
På vad ämnet är.
Jag känner igen det där.
Ja. När jag tänker typ, eller så här, om jag är i Finland eller ska prata med min finska, då börjar jag ju tänka på finska. Ja.
Säg någonting.
Nej, men alltså, jag pratar ju som en mormor. Jag pratar som min mormor, för det är typ bara den delen. Alltså det är det enda jag kan.
Kitos.
De skrattar ju med mig. De tycker att jag, de bara, du låter som en britt.
Jag är intresserad av att höra vad du landar i någonstans när det kommer till just det att känna sig som svensk eller icke-svensk eller som, ja, vad det nu handlar om.
Alltså... jag känner mig inte, eller jag säger inte att jag är svensk. Och jag har inte heller landat i att jag är svensk.
Mm.
Jag må vara född i det här landet och fått mina barn här.
Du tror mig född här?
Ja, det är jag. Fast jag känner mig inte svensk. Visst känner jag igen det du säger, Nicole, att när jag är utomlands och folk frågar så här, vilket land kommer du ifrån? Mm. Och då säger jag ju Sverige. Och då kollar de så här, like, what? Och de måste säga, ja, men jag är född i Sverige fast ursprungligen kommer jag från Somalia. Mm. Och de blir så här, ah okej, okay, got it. Och också att jag kan sakna mycket av Sverige när jag är utomlands. Mm. Men jag säger ju inte att jag är svensk. Och jag känner att jag inte... Nej, men jag känner inte att jag har någon rätt till att säga att jag är svensk. Mm. För att det är så mycket av mig som inte är svensk. Alltså om man utgår från normen. Mm. Då. Och sen så undrar jag ibland så här, om jag skulle säga, ja men jag är svensk. När jag är i ett vitt rum. Hur hade folk reagerat då? Och jag tror nog att jag har blivit påverkad av allt det här jag har fått utstå. Mm. Sen jag var liten. Att jag någonstans känner så här, att min somaliska identitet... Jag vill ju inte förlora den. Så Nej. Jag håller ju den ganska hårt. Mm. För att jag vill ju ha någonting. När andra säger så här, men du är ju inte svensk. Du är svart och du är det här. Så vill jag ju ha något som jag verkligen så här. Fast jag är ju somalie. Mm. Och bara känna så här, I have something to identify with. Men jag tror att det inte går att undgå den prägen Sverige har satt i mig. Mm. Så jag är fortfarande... Mm. Mm. Jag har inte landat i det ännu. Det kanske kommer.
Men hur gör ni för att behålla... Jag vet hur jag den senaste tiden har försökt på ett medveten plan hela tiden försöka behålla de här olika identiteterna som jag då går runt och bär. Mm. Till exempel att jag hela tiden försöker tänka på att så fort jag ringer min mamma så vill jag prata på Luganda.
Mm.
Då pratar jag hela tiden med henne på det. Förut kunde jag blanda in engelska och svenska.
Mm.
Men nu försöker jag vara med och försöka behålla det för att mina barn ska höra det och så vidare. Jag åker ganska mycket tillbaka till Uganda. Nu kommer vi inte åka i år, men de senaste åren har jag åkt tillbaka bara för att försöka hålla kvar i det och känna att det är okej att ha det också. Och det berikar mig som fan, det måste jag säga. Och då tänker jag, hur gör ni för att ha
Gud,
kvar...
Gud, det är så svårt för att vi åkte ju inte tillbaka, alltså min pappa åkte inte tillbaka till Uganda på typ 18 år för att det var för smärtsamt för honom. Så att den resan var ju väldigt emotionell för hela familjen. Vi åkte dit när jag var 15. Men jag tror någonstans att det viktiga för mig har varit att ha liksom kontakt, alltså med familjerna. Att för mig kommer liksom kulturen och de delarna genom familjerna. Mm. Både genom min finska släkt och min ugandiska släkt. Sen så är det många av min ugandiska släkt som bor i England och i USA. Men att jag ser på det också som att alltså det är den moderna kulturen, eller så den moderna svensken. Mm. Jag är den moderna svensken. Och att man är inte en kameleont, för att det handlar ju inte om att skala bort det, utan snarare, vad gör alla de här underbara delarna? Mm. Vad skapar det? Mm. Det är som i Ratatouille, har ni sett den? När han bara, och så tar vi lite ost, så tar vi lite bröd och jordgubbe, och så blir det så bra! Typ så. Mm. Det är jag. Mm. Alltså, jag tar allt det här fantastiska från de olika kulturerna och historierna, och det är det som gör magi. Så för mig är det nog mer genom familjerna. Mm. Och jag ber dem att påminna mig och berätta om den här. Mm. Jag minns någon historia någon berättade när jag var liten. Vad var det nu igen? Mm. Mycket sånt.
Mm. Fast grejen är, när vi sitter här tillsammans i ett väldigt tryggt rum, så kan jag låta alla de här delarna komma ut utan att jag behöver förklara vart den här biten kommer ifrån och vart den här biten kommer ifrån och allt sånt där. Fast jag tror inte att jag har landat i att visa alla de här fantastiska sidorna för andra, speciellt i vita rum. Jag åkte ju själv ner till hemlandet först 2003.
Mm.
Och bara kände så här, nu har jag fått den här pusselbiten som saknades. Mm. För nu har jag, like, I'm on the soil. Jag äter maten. Jag suger åt mig allt det här. Så att när jag går tillbaka, då kan jag äntligen säga så här, jag har varit i hemlandet. För innan har jag aldrig varit där. För då var det så här, men jag är född här. Nej, jag har aldrig varit där. Och sen när jag var med andra från samma land. Och när de så här berättar om olika städer. Och olika godsaker. Eller så här, olika saker man gör där. Jag hade ju inte det. Jag saknade ju det. Men efter att jag hade varit där så bara så här, äntligen. I'm back where I belong. I never felt so strong, I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands. När de pratar om deras upplevelser från hemlandet, då kan jag också flika in. Jag är en del av det de beskriver.
Mm.
Och jag tror att för mig var det så här en full circle moment. Att nu har jag äntligen fått vara i hemlandet. Och då kan jag infinna mig att vi bor i Sverige.
Mm.
Fast inte att jag är svensk. Fast jag kan infinna mig i att jag åtminstone fått uppleva det.
Ah.
Mina barn har inte gjort det ännu. Fast de har ju varit i Afrika. Mm. Speciellt i Kenya flera gånger. Och just när du pratade om språket. Mina barn förstår ju somaliska. Fast de pratar inte somaliska ännu.
Pratar du med dem?
Jag är en mix. Jag pratar, jag blandar allt.
Speciellt när jag är med dem. Du är född här, så blir, man, ja. De har en mix av språk.
Ja.
Du är mer svensk än vad jag är.
I know about that. Men jag blandar väldigt mycket.
Ja.
Det kommer ut svenska, engelska, somaliska. Fast nu försöker de också lära sig swahili.
Mm.
De snappar upp väldigt mycket. De förstår väl mer än vad jag gör.
Mm.
Så jag känner mig som en outsider.
Kan du swahili?
Jag kan vissa fraser.
Okay.
Watch out. Men jag försöker också lära mig.
Mm.
Men jag har insett nu att jag verkligen vill att de ska kunna alla de här språken. Så att inte bara förstå, men prata. För att det är alltså, it's a treasure för dem att kunna det här.
Verkligen.
Och också en del av deras identitet.
Verkligen. Man ska ju passa på när barnen är så små som möjligt också.
Ja.
För att det är då man är ju som en svamp.
Mm.
Jag kommer ju fortfarande ihåg alla ramsor vi körde på finska hemspråk.
Mm.
När vi bakade.
Mm.
Bakade finska. Men det sätter ju sig.
Det är skitbra.
Så att det... Ja, jag tycker just hemspråk är så viktigt.
Mm.
Vi behöver inte gå in i den politiska debatten med de som försöker ta bort hemspråk.
Mm.
Men jag någonstans kan jag ju tycka att oavsett att språk berikar ju så himla mycket.
Mm.
Att man verkligen ska passa på när barn är så små som möjligt. All right! Tusen tack hörni för att ni lyssnar och supportar oss. Det betyder otroligt mycket. Glöm också inte att följa oss på Instagram.
Checkpoint_podcast.
Om ni har några frågor så tar vi gärna emot era direktmeddelande på sociala medier.
DM oss för frågor eller önskemål om saker ni skulle vilja att vi tar upp.
Checkpoint!
Med mig, Brandon och...
Your girl, Anbara.
Och Nicole.
Yay!
Ses, hej då!
Jalla!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.